En podcast från Aftonbladet.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack för ditt arbete.
We don't need no education. Yeah.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast. Ett samarbete mellan Aftonbladet Kultur och Galago. Ikväll har vi intagit Mosebacke etablissemang på Södra Teatern. Innan vi börjar så har det blivit dags för ett av samtidens viktigaste moment, nämligen att förstå sig själv genom kritiken från Twitter. Idag tar vi avstamp i Twitters reaktioner på Expressen Kulturs artikel Flumskolan får IG, kulturpodden som mobbar. Expressen skriver: som litteraturkritik är det undermåligt. Som försök till underhållning är det bara obehagligt. Snarare är det en studie i mänsklighetens absolut sämsta mekanismer. En första reaktion. Självklart får Flumskolan IG. Den är så mossig att den bedöms efter det gamla betygssystemet. Psykiatern David Eberhard, bland annat känd för sin stora empati i fallet Anna Odell, skriver: mobbarna fortsätter att i TV trakassera oliktänkande. TV? Gör han diagnoser som han twittrar skulle jag påstå att han kan ha lite dåligt på fötterna. Men ta det bara lugnt, David. Din bok, Ingen tar skit i de lättkränktas land, med baksidestexten hur kommer det sig att dagens människor blir kränkta av nästan allt? Den moderna människan tycks inte tåla oförrätter och upplever minsta ifrågasättande av den egna personen som kränkande. Den boken står givetvis på vår läslista. Signatur Trollan skriver: kallad Flumskolan med en studierektor som talar. Therese Boman har skrivit mycket bra. Vuxna mobbar och hyllas. En twittrare understryker: mobbaren får ett ansikte i studierektorn Johannes Klenell. Någon förvånad att barn mobbas i skolan med denna förebild. Vidare skriver Expressens kulturchef Karin Olsson: kanske något att ta upp i hashtag Mattsson Helin, hashtag Flumskolan.
Jag tänker på när jag tillträdde som chefredaktör för Aftonbladet och var Otto Sjöberg, chefredaktör för Expressen. Jag gick automatiskt in i en sån här, i någon slags roll. Det är ju så att jag tror vi båda är uppväxta på Aftonbladet och Expressen. Man är uppvarande, det där är fienden, de är dumma, det där är fienden, de är dumma. Det finns någon slags kraft i det. Sen träffades vi några gånger när du hade klivit på precis. Och jag började märka, vi tog någon bärs i Göteborg, vi satt och pratade lite grann och sen märkte jag så här, fan jag gillar den här killen. Det är en konstig känsla, jag ska ju vara liksom jättearg konkurrent.
Jag kan kanske känna att det här att Expressen Kulturs läsare ser mig som någon sorts ond Markolio är helt okej. Men vi måste väl ändå fråga oss om inte våra bärsdrickande chefredaktörer på landets två största kvällstidningar har något bättre för sig än att podda om en podd. Nå, en som ändrat sig är dock den här gamla kamraten från Flumskolans septemberavsnitt. Signatur En ung Ron Paul skriver under rubriken populistiskt och högfärdigt. Mycket raljerande och otrevlig ton. Ron skriver idag så här: förlåt av en ung Ron Paul. Mycket raljerande otrevlig ton, skrev jag tidigare. Ber om ursäkt för det. Tycker egentligen om er och lyssnar så fort det släpps något nytt. Vet inte vad som flög i mig, så jag ändrar min rating. Med ursäktande hälsning, en skamfull Ron Paul. Vi går från 1 till 5 stjärnor. Nu väntar vi på dig, Karin Olsson, och hoppas på att du ska göra samma resa som en ung Ron Paul. Man kan inte vinna över alla, men kan en ung Ron Paul lära sig älska oss, då är vi övertygade om att även ni kommer sluta se oss som en studie i samhällets sämsta mekanismer. Detta tror och hoppas jag, barnens vän och hyllade förebild, studierektor Johannes Klenell. Eller för att citera Göteborgs store son Joakim Lamotte, känd för att ha tänkt på en grej om det här med feminismen. Ni fattar väl att ingen utanför Twitter bryr sig om Flumskolan, Klenell och Perström. Skriv en krönika om min finne i röven istället. I alla fall. Inskrivna för examination ikväll är inga mindre än komikern som syns och hörs i TV, radio, egna ståuppklubben Rost och som delägare till podden Crazy Town, Josefin Johansson. Mm. Flumskolan veteran från podden Hemdens timme och skribent för rummet, Judith Kiros. Och journalisten som kan ses i Aftonbladets morgon-tv och höras i egna fantastiska podden Det politiska spelet, Henrik Torehammar. Nu kör vi igång.
Men vi ska ut till Niklas Svensson som sitter i en helikopter och spanar. Vad har du sett så här långt, Niklas?
Vi ska gå igenom i dagens avsnitt heter Robinson mellanslag boken. Sanningen om expedition Robinson. Innan vi börjar så känner jag att för att vår yngre publik och ni som inte har Twitter ska förstå vad det är vi kommer prata om den närmsta timmen, så är det kanske bra, lite bra med moderna referenser. Vilka motsvarigheter har vi idag till expedition Robinson?
Jag skulle säga ett rykande färskt exempel skulle jag säga att motsvarigheten är X on the Beach, som TV3s nya satsning, va? Eller? TV4? Jag tittar på dig nu, Henrik.
Jag är den TV:n, så jag har ingen aning. Jag skulle säga någon av bondesatsningen från TV4 som nu är inne på den fjärde nu med unga bönder.
Men det har ju ingenting med varandra att göra. Alltså, X on the Beach har ju ändå samma element. Det är liksom...
Det är på en strand.
Det är på en strand.
Ja.
Det är avklätt. Folk lider av uttorkning. Av andra orsaker. Mycket. Och att de gör olika fysiska grejer. Ja.
Alltså jag skulle väl likna det vid när riktigt rika personer tar ett år efter gymnasiet för att svina ner stora delar av Asien. Fast kombinerat med The Hunger Games och Vem vet mest.
Vi tar nästa person på referenslistan. Martin Melin.
Robocop.
Men vad heter Läckbergs, den här kamppersonen?
Simon. Martin Melin.
Den förra heter Martin Melin.
Ja, det, precis. Men den Läckbergs nya då?
Simon.
Simon. Okay.
Herregud.
Jag ska ge honom ett namn.
Din kulturvetenskap.
Harald Treutiger.
Jag tänker att det är lite grann Rickard Olsson. Alltså den som SVT låter göra allt men som ingen gillar. Eller? Det är väl lite den stämningen.
Robinson-Robban.
Är det Joakim Lamott?
Va?
Är det Joakim Lamott?
Kan det vara.
Kan vara.
Jag tänker mer Samir.
Nej, men han har väl aldrig målat sig blå och sprungit naken genom ett rum?
Alltså himla nära. Alltså han är inte...
Är det Marcus Birro? Kanske.
Du kan vara något på spåren.
Jan Emanuel.
Mm. Alltså poppisosse, det är ju...
Det är svårt. Han är också så unik på så många sätt att han just gjort dokusåpan och politisk karriär.
Och
tjänat... Förlåt?
Han är så här lite härligt italiensk.
Verkligen. Han tjänar miljarder på skattepengar och sen så...
Han är inte riktigt Berlusconi. Det kan man ju inte riktigt säga.
Vem är dagens motsvarighet till Niklas Svensson i den här boken?
Ja, men är det inte Niklas Svensson som är?
Det är väl Niklas Svensson.
Det måste vara Niklas själv.
He's an evergreen.
Journalistisk heder.
Niklas Svensson.
att du väntar. Du kan ta bort ett tweet som du ångrar. Det är motsvarigheten idag.
Vi kastar oss direkt in i handlingen och låter Robinson-deltagaren Martin Melin presentera boken för oss. Det händer ganska ofta att folk jag möter vill prata om expedition Robinson. De vill veta hur det egentligen var där nere på ön. Vad gjorde vi när kamerorna inte var på? Var det så tufft som det ser ut? Var det på riktigt? Jag blir lite ledsen när jag får den frågan. Var det på riktigt? Som det är som om delar av svenska folket tror att vi deltagare fuskade oss igenom tiden på ön. Visst, det var en och annan deltagare som gjorde något otillåtet. Men sett över hela övervistelsen var dessa saker ganska oskyldiga. Någon cigarett här, en matbit där och så lite rotande i sopor. Alltså, Hur många dagar skulle ni ge så här, säg Paradise Hotel Jeppe på en öde ö innan han skulle börja rota i soporna?
Vadå dagar?
En timme, ja. Det är inte mycket innan han kommer på att yes, en fördel, då gör jag vad som helst.
På ön var dagarna ganska inrutade. Varannan dag när det var tävling ville man inte göra av med för mycket av energi. Därför bestod dessa dagar av rätt mycket slappande och slöande. Vi badade mest, det låg i skuggan och ljög för varandra. Bor man 47 dagar på en strand så blir det efter ett tag rätt enformigt. Det är samma sand, samma vatten och samma sol. Dag efter dag efter dag. Tävlingsdagarna var därför roligast. Det var då det hände saker. Men det var också då vi gjorde tv. Vid tävlingsplatsen var det en massa kameror, tält, ljudmikrofoner, vita dukar, reflexer, stolar och bord och en massa folk. Martin Melin skrev ju innan att han blev ledsen av att folk inte trodde Robinson var på riktigt. Tror ni Robinson Crusoe också tyckte att tävlingsdagarna var de roligaste dagarna?
Jag tror han skulle älskat att få ha tävlingsdagar. Att det skulle komma ett team som skulle fota honom.
Men då skulle Lag Nord bestå av fredag?
Ja.
Det är liksom hela upplägget. Nej, men det var ju inte på riktigt. De filmar ju. Alltså, det måste han ju veta om. Att det inte var på riktigt, väl? Eller?
Alltså, jag tror att de andra vet det, men ingen berättade det för Martin Melin. Han insåg det efteråt, och det är därför han överkompenserar så mycket. De måste synas överallt.
För det också, han säger så här, visst, några fuskade. Resten av boken är ju bara så. Och sen fuskade alla. Konstant.
Ja, men alltså, kan vi prata om att boken inleds med ett citat från den riktiga boken Robinson Crusoe. Då mitt sinne blev lugnare började jag överlägga med mig själv vad jag borde taga mig till. Och sen så läser man den här boken och bara, ni knarkar, ni rullar runt i sanden, ni blir jättefulla och ni har väldigt gammaldags romanser.
Det, ja, men på något sätt så tar ju, fångar det här citatet också lite. Det var den första strategen. Hur ska jag göra för att överleva? Måste jag ha en pakt? Ska vi ha en killpakt? Hur ska jag göra inför örådet?
Det blir ju han och Freda i den killpakten.
Ja, återigen, så det är ju en killpakt.
Det är en killpakt, det blir det.
Men det var ju inte bara sol och bad på Robinsonön. Melin berättade om en storm som drog in över ön. En del blev bara stående och skakade av kyla. Själv tog jag skydd i videobåset tillsammans med Åsa. Där låg vi i flera timmar och kramade om varandra. Och det hade absolut ingenting med sex eller kärlek att göra, utan det handlade helt och hållet om överlevnad. Att få värme. Jag hade aldrig någonsin frusit så mycket som jag gjorde den natten. Varken före eller efter. Ovädret höll på i 3-4 timmar. På morgonen var lägret helt förstört och våra kläder var dyngsura. Lite synd att inte tv kommer på den natten. Alltså, varför berättar han ens det här för oss? Är det här verkligen viktig information?
Var det någon som trodde att det hade med sex att göra förrän han sa det?
Ja, men om han nu tyckte att det var så synd att kameran inte på våg. Han var ju inne i biktbåset. Han kunde ju bara sätta på kameran.
Ja, men jag tror han berättade för att det är det konstigaste han någonsin har varit med om. Att han ligger flera 8 timmar bredvid en kvinna och det är inte sex eller kärlek involverat. Det är helt science fiction för honom.
Det är synd att kamerorna inte var där.
Ja, exakt. Och dokumenterade det här. Wow, out of reality moment.
Lek med tanken att jag och de andra som var med första året inte skulle ha fått någon uppmärksamhet. Hade Robinson blivit samma sak då? Samtidigt måste man ju någonstans stanna upp och fundera på vad det egentligen är som har hänt. Vi i Robinson har inte direkt uppfunnit penicillinet eller upptäckt någon ny kontinent. Vi har bara varit med i ett underhållningsprogram. Martin Melin beskriver även Sinisa, Robinson-deltagaren som tog sitt liv när han återvände till Sverige så här. Han kom fram till mig en gång när vi var på väg till Malaysia. Han hade hört att jag var polis och ville veta allt om hur det var. Han tyckte det var jättespännande och han verkade nästan lite imponerad, berättar Martin Melin. Här tänkte jag lite så här, får man inte lite känslan av att Martin Melin är rätt bra på att få lite vad fan som helst att handla om honom?
Jo, det är precis det. Fina minnesord där. Han var en vacker människa, han tyckte det var jättespännande det jag jobbade med.
Men kan det vara så att den som är mest imponerad av att Martin Melin är polis är just Martin Melin?
Jag är ganska imponerad av att han är polis. Det hade man inte trott.
Jag tänker på den här artikeln som dök upp i Expressen som heter Turban är farligt för poliserna. Där Martin Melin skriver, säger i intervjun, är man oerhört religiös tror jag inte man söker sig till polisyrket. I så fall ska man ju till exempelvis inte döda andra, vilket man i vissa fall är skyldig att göra som polis, säger Martin Melin. Alltså när i helvete är polisen skyldig att döda?
Vi borde ha Martin Melin här så vi får reda på det.
Kanske när man är fast på en öde ö.
Martin fortsätter att vara en mycket erotisk varelse här på ön. Ingen vet säkert vad som hände, men det var uppenbart att det handlade om någon slags förförelse. Många tror att han lyckades gå hela vägen och genomförde ett vattensamlag. Martin Melin skrattar åt påståendet. Nej, nej, jag hjälpte henne bara. Jag förstår att det kan ha sett konstigt ut från stranden. Det är så mycket som är äckligt här. Men är vattensamlag ens ett ord?
Nej, men det här säger ju någonting om den fantastiska tiden i media som Robinson slog ner, och när löpsedlar fortfarande sålde saker och ord som vattensamlag skulle skapas och drivas vidare här också. Jag tycker också att det är fantastiskt. Nu ska vi komma ihåg, för att den här boken är ju skriven 2003. Det här är någonting som hände 1997. Det är alltså 6 år senare som han minns alla sina kära, alla sina potentiella vattensamlag eller beryktade vattensamlag. Åter dem så mycket. Jag har en stor tes också om vatten, som vi kan ta ut i vattensamlaget, för det är fler härliga saker. Jag hoppas vi kommer till bajscenerna sen, 'cause they are priceless. Men det här säger verkligen också någonting om just, ja, men vad konstigt allting var innan dokusåporna kom, innan vi så att säga demokratiserade kändiskapet så fint som vi gjorde. Att det var ju kända människor som kanske kunde säga nej till Niklas Svensson personligheter när de kom och frågade så här: har du något spännande att berätta? Och Tommy Körberg bara tar bort något från näsan. Nej, det har jag inte. Jag vill inte prata om det. Här var det människor som inte hade liksom några sådana spärrar, eller kanske inte förstod att man får säga nej till media. Och då berättar de bara glatt vattensamlaget. Och folk ville veta mer om vattensamlaget. Och då var cirkusen igång. Det var liksom en sån perfect match på något sätt.
Ja, men det blir ju konstiga bilder när han sa nej, jag hjälpte henne bara. Hjälpte henne rakt, så att hon kunde komma rakt ovanpå min
lilla snorris.
Vad hjälpte till där? Så jag förstår, det ser konstigt ut från stranden. Ja, det gjorde det, att du höll på. Men man vet ju inte, alltså det målar ju upp bilder.
Ja, men det, jag tror att, men jag undrar så här, tror vi att Martin Melin, är han bara ett hjälplöst litet kreatur här, ja, som det råkar liksom ha en kvinna på sig och det blir vattensamlagsspekulationer? Eller är det strategen, är det superhunken som risbantar ner sig, som blir sexy, som sen ska ha liksom framgångsrik kvinna i framtiden, liksom blir någon sorts Beckham med Porsche, tänker jag.
Jag får bara någon sorts bild av en så här jävligt knullig groda i en göl här.
Ja, som sig. Ja. Ja, men så berättar de det.
Men jag tror ju ändå Martin Melin ser sig själv som lite av en kvinnokar. Vi kan ta nästa klipp här. Belieber svimmar utanför lyxhotellet. Polisen försöker få kontroll på Justin Biebers fans. Martin Melin på plats. Kravallstaket uppsatt. Polisen, Bieber är inte här.
Är det citat Martin Melin?
Jag hoppas.
Nej, kan vi datera den här bilden?
Exakt. Är det här nyligen?
Jag tror den här är från 2012.
Men är det här de här situationerna han pratar om där man är skyldig att döda?
Nej, ja. Det är två olika artiklar.
Skjuta beliebers. Jag tänker, jag kan inte säga det. Han ser jättehet ut fortfarande. För var inte det hela grejen också med Robinson, var ju att det var också någon sorts makeover. Folk bara, du får ingen mat, så du går ner i vikt. Titta min nya heta Robinson-kropp. Och sen åt dem igen och bara, jag gick upp i vikt. Men här...
Du menar att
han har bevarat sina fasta kinder. För att, okej, jag måste också vara ärlig här. Robinson, 97, var ni i Sverige? Var ni med när det exploderade här?
Ja, för ja, tusan.
Jag var nämligen inte här. Jag råkade vara i USA på ett utbytesår då. Så att för mig så
skämdes.
Kom det. Ja, men det var verkligen som jag kom till ett... Jag lämnade ett land som inte hade varit med om Robinson. Så kom jag till ett land som hade Robinson-feber. Och det var två olika Sverige.
Ja.
Så att jag har liksom inte samma uppenbarligen... så här, alltså som barnidolkänsla som jag tänker att alla andra i Sverige har till Martin Melin. Att man liksom, man grät, man kämpade, man bad för honom. Ett riskorn till honom. Nej, han blir så snygg utan riskornen. Fick de riset?
Vi ska tillbaka till tiden före Robinson. Och till hur det blev till. Och då skriver Niklas Svensson så här. Helikopterbilder av folk som simmade mot en ö. Folk som bråkade kring en eld. Mer folk som sprang genom djungeln. Helikoptrar som i Apocalypse Now och mer eld. Det slutade med ett eldklot som kom mot dig och sa Survivor, berättar Gary Carter. Anna Bråkenhielm, då ansvarig för inköp av utländska programformat på Strix, hade bara sett halva videon och hon sa: jag vill ha det! Jag vill ha det nu! Vad vill du ha? Hur mycket pengar? Vi gör dealen nu! Jag minns kanske inte, Men var svensk tv så dålig 1997 att det räckte med att se en eld och en helikopter för att bli helt till sig?
Jag kunde ju bara filmat mig och försökt ha mig genom SL en vanlig dag.
Men blir hon så här, likadant någon sån en trailer till Die Hard? Det är ju exakt samma sak bara.
Men jag tänkte så här, vad fan hade hänt om man hade sett Viljans triumf istället? Och bara...
men, det är det bästa jag sett!
Men är det inte det här också lite i byggandet? För det är också en sån här sak som tillhör 90-talet. De här starka mediekvinnorna som kunde liksom bara... Mitt bästa tips till unga tjejer: gråt inte framför chefen. Jag har vassa armbågar, jag tar mig fram. När jag ser en hit så bara snor jag den ur mina konkurrenters armar. Att det var liksom den lite Anna Bråkenhielm-bilden som förs fram här också. Att hon är bara liksom, jag ser diamanterna som ni andra inte fattar. Att det är en sån också.
Men sen alltså, betalade hon 100 papp för det. Alltså, ja. Det var inte så jädra mycket pengar hon slängde ifrån sig i slutändan.
Nej, för hon... Men hon insåg.
Ja, hon såg potentialen. Och jag älskade ju Robinson. Jag hatade att läsa den boken. Förstörde allt. Hela min barndom brinner ner till aska.
Tycker du inte att du var mer spännande? Ja. Alltså, tvärtom, jag älskar också Robinson. Och jag tyckte den här boken bara, all right.
Nu får jag minns ju inte ens ett Sverige innan Robinson. Jag är för ung för det. Jag växte upp med Robinson.
Och stackars med.
Men för du var aldrig med. För på något sätt, för Robinson, och det börjar ju också den här så smakfullt med självmordet, 14 sidor.
Jag tänkte, kunde du inte bara väntat med dig en sekund?
Nej. Liksom,
han lägger 4 sidor på varje säsong, men 14 sidor på det.
Ja, nej, men att det här var ju liksom så, hela liksom Robinson kom till Sverige var ju det här tragiska självmordet som man också på så här kvällstidningsmaner går igenom så här, de hade inte gjort nog, kunde de ha gjort mer. Det är väldigt mycket, väldigt oklart om det exakt har att göra med det här Robinson eller inte.
Ja, för alla andra säger så, nej men det är han verkar okej. Frugan bara, det var en helt annan människa. Jag fattar inte.
Nej, och då på något sätt tänker jag också så här, tillhör det här den mytologiska delen utav Robinson, att succén kunde först bli ett faktum när en människa offrades, att det nästan är på något sånt där liksom så här, kasta någon i vulkanen delen liksom så här. Sverige befann sig i någon sorts identitetspolitisk kris. Vi hade precis, sossarna hade liksom så här raserat välfärdsstaten men räddat liksom vårt kreditbetyg hos Standard & Poor. Vi behövde ett nytt nationellt projekt. Ah, vi ska ta oss an dokusåpan. Men för att man skulle förstå liksom gifta sig med den här nya formen, för det var ju ändå den första riktiga dokusåpan om man inte räknar med det här MTV.
Det var ingen som tittar på andra.
Nej, men precis. Så att det här var ju på något sätt... Ja.
Så då var man tvungen att offra en kille från forna Jugoslavien helt enkelt.
Ja, alltså det blir väldigt problematiskt när man läser också om det här påståendena som är det Robert Aschberg som glatt säger så att Sinisa, nej, han skulle aldrig ha kommit med. Det var SVT som ville ha lite mångfald.
Ja, just det.
En inkvoterad invandrare fick offras för att succén skulle vara ett faktum.
Ja, men om det är så ja, men det är ju någonting nästan rituellt i det. Känns det som du menar. Och då känns det ju som den här boken går ut på att liksom Niklas Svensson bara, dina gudar är falska. Den gyllene kalven.
Men det här, det är din
alla
kritiska
höga
blick
hela tiden.
Ja, okej. Okay. Jag tänkte säga att man kan ju läsa den och bara, det är fortfarande en ren bibel, men du läser den och ser det smutsiga i den.
Alltså, om man ska prata om det här liksom att det inte skulle ha haft någon liksom psykisk påfrestning. Alltså, det är bara att läsa det här. Redan på Arlanda flygplats fick deltagarna känna av produktionsbolagets tuffa regler. Alla pass och flygbiljetter togs i beslag och deltagarna fick inte prata med varandra. Samtliga skulle bo åtskilda tills de gått i land på den öde ön. På så sätt skulle deltagarna hindras från att lära känna varandra. Det var också ett sätt att förhindra pakter och taktiksnack. Alltså... Förhindrar de pakter och taktiksnack genom att ta ifrån deltagarna flygbiljetter och pass?
Det där är en så kallad red flag.
Men det är också konstigt, alltså, om de nu inte vill att folk ska prata med varandra, varför är de på samma flyg? Gick det ett det året? Så det var det vi fick skicka med dem.
Det var innan de billiga flygen. Det gick ett flyg om året.
Det är samma problem varje säsong.
Hur ska vi hålla isär dem?
Det är liksom, av en slump hamnade jag bredvid Åsa. Vi satt och snackade hela vägen. Nästa säsong. Av en slump hamnade vi vid Kent. Vi kom fram till att vi borde ha en pakt.
Men, jag undrar,
men det var en människa som bara, jag kunde inte prata med någon för jag hamnade bredvid Anders Lundins fru.
Ja. Men är det här just färden till resmålet, att den logistiken är så problematisk, som ligger bakom Amazing Race? Att man kom på hela det liksom programkonceptet och bara, det är så jobbigt att få folk till den här. Kan de inte? De får tävla om att ta sig till platsen. Anna Bråkenhielm bara, 100 000 papp, jag tar det.
Älskar det.
Vi fortsätter med att titta på hur deltagarna passade på att njuta på ön. Deltagarna i expedition Robinson skulle bland annat få upp ett bestämt antal fridlysta djur, och produktionsbolagets båtar skulle få köra på Sydkinesiska sjön även när det var mörkt. Men i slutändan struntade ändå Strix och deltagarna de generösa undantagsreglerna som myndigheterna satt upp. Vi fick veta att hälsoministeriet gett oss tillstånd att ta upp 6 stycken så kallade djävulsmusslor. Vi insåg att det fanns mycket mat på dem, så vi fortsatte att ta upp sådana, berättar Martin Melin. Han uppskattar att de drog upp minst 60 stycken. Eller som det står i nästa text. Vi tömde korallrevet på allt levande som fanns.
Nej, man blir så jävla stolt.
Ja, det är snyggt. Det är ett snyggt citat.
Ja, det är en rejäl jägarstam som har samlat, som har rensat. Sköt i allt levande och bara...
Man blir bara imponerad, det finns inga andra känslor.
Nej. I bow myself to you. Ja. Ni är herrarna av civilisation och bör få varsin.
Men de behandlar ju hela ön som jävla buffé. Det är ja. All you can eat.
Men vadå, är det inte lite Baloo över bara tungan, njam, njam, njam.
Ta en Baloo. Plocka den där.
En kammusla kan du få.
Och som inte det vore nog, när tävlingen var över och deltagarna skulle resa hem, smugglade en av dem med sig en fridlyst kammussla till Sverige. Jag var livrädd för att åka fast i tullen, men lite olagliga saker måste man väl få göra någon gång, säger deltagaren.
Det var Martin Melin.
Nu ser ju tydligen kammussla ut som om Katy Perry tappat sina grills på en sandstrand. Men om ni skulle göra något olagligt, hur högt på er prioriteringslista skulle att smuggla med sig en jävla mussla till Sverige vara?
Det beror på. Har jag och musslan en relation? Tycker vi om varandra? Det kanske är min enda vän på ön. Ja, den ser ganska snäll ut.
Men här fattar man ju hur mycket olika liksom, referenser ändras när man är med i Robinson. Att man tror att det är någonting... Det ska jag vara med hem. Sälja på svarta marknaden.
Men det är också någonting. Alltså, 97 var några år sedan. Att det liksom finns ingen här som bara säger ekologiska aspekter eller liksom djurrättsaktivister. Det kommer till värre djur över Trump lite senare här i boken. Men det är väldigt spännande. Men kan det också vara det här att när man säger allt som var lite annorlunda. Nu är det som att 97, det var liksom 100 000 år sedan. Men att folk bara, gud vad fint och vackert det är. Det ser ut, ja, det ska bli min lilla symbol jag tar med mig hem. De har aldrig sett något så vackert. Det var innan Thailandsresan, det var innan Ryanair.
Ja, visst, ja. Jag är med dig.
Nej, alltså den är ju inte så gullig faktiskt.
Okej,
okay, ja. Jag tar tillbaka.
Du tar inte med dig den, smugglar inte den hem.
Men liksom, ja, en ödla eller någonting sånt. En kammussla.
Den här lilla ödlan man ska ta med sig. Den är ju så lätt.
Intrigerna tätnade och konflikterna växte på Tenga för varje dag som gick. Det blev allt tydligare vilka som inte tålde varandra. På Besar jublade Strix-personalen varje kväll och firade de fantastiska tv-bilderna med öl. Det här med ölandet är ju en ganska frekvent grej i den här boken. Och ibland så fick jag lite känslan av så att vem fan var det som projektledde den här inspelningen? För jag får så här känslan av boken att det var typ Chumbawamba, Bayern fans, Miley Cyrus, Eddie Medusa och Persbrandt som höll i det.
Ett underbart gäng som jag jättegärna vill vara med för övrigt.
Nej, de super så in i helvete, ja. Det gör de verkligen. Under alla säsongerna. Men,
hela tiden.
Okej, nu, Judith, för du blir lite krossad. Du trodde att det här var en wholesome family production. Och nu fick du se den mörka sidan bakom. Du läste inte Expressen under den här tiden. 97.
Nej, men jag var ju 8.
Den, och sög
i dig. Jag läste liksom serierna längst bak.
För jag måste säga att jag blir lite trött på den här spritmoralismen. För allting är ju så här spritfesten. Och man bara, vad betyder det? Någon som tog en öl bara, han var full. Man bara, nu får den här frikyrkliga människan som bara hela tiden så fort det är någon alkohol med. Och det undrar jag också, var det ett sånt Sverige där det var liksom så här bara, du, han tog faktiskt en mellanöl. Så att jag tror han har problem.
Men det här är ju skriven 2003. Jag har inte haft den attityden.
Nej, men jag vet inte om det fortfarande levde kvar.
För det, jag håller ju med dig. Det finns ju liksom en bit när någon de dricker lite öl på restaurangen på flygplatsen. Så bara, men det borde de inte gjort. För det skulle de komma och ångra. För en av deltagarna missade nästan flyget.
Ja.
Det kommer mer.
Och då tänkte jag, vad det är en av de här spelet, maktkamperna, bråken och skandalerna som den här boken utlovade. Han någon blev lite trött. Lite smålullig i touchscreen.
Och någon fick säga Robinson Kent till gate 3.
Lördagen den 13 september 1997 såg drygt 1 miljon svenskar premiären av Expedition Robinson i Sveriges Television. Expressen frågade samma dag sina läsare, är det här fascist-tv? Ring och berätta vad du tycker. Dagen efter publicerades läsarnas svar. Om folk tycker att jag ställer vinklade frågor i den här podden. De flesta var då överens om att programmet var jävligt grymt deprimerat. Och när jag säger jävligt grymt så kan ni komma ihåg att 1997 betyder inte jävligt grymt att någonting var jävligt grymt. Då betyder det på riktigt att det var jävligt grymt. Deprimerande, mobbing på hög nivå och uruselt.
Låter inte det här lite som vad Expressen säger om flumskolan?
Ja, jag tänkte att det kanske är något att ta upp i hashtag Mattsson Helin, hashtag flumskolan.
Fascistpodden.
Men alltså, jag saknar 97 så jävla mycket att de bara såhär, den här tv-programmet är fascism, istället för nu så bara, den här invasionen utav en fascistisk person, är det här kriget fascistiskt? Det är liksom, man bara, nej, vad trevligt när vi kunde såhär lägga väldigt mycket energi på och tycka om tv.
Sam Nilsson behövde inte övertygas. Han var redan såld på Expedition Robinson och ville satsa mer än tidigare. Den andra säsongen skulle därför bli 5 miljoner kronor dyrare än den första. Jag satsade mer pengar för att kvaliteten skulle bli bättre, säger han. Budskapet från Sam var tydligt. Expedition Robinson skulle bli mer public service än tidigare. Alltså, de senaste veckornas kulturdebatt har ju handlat om just public service-utbudet. Tror ni 5 miljoner dyrare och Expedition Robinson går hand i hand med till exempel Karin Olsson och Johan Kroneman vill se public service och deras utveckling?
Men det här är ju en exakt, alltså den här debatterna hade de ju när typ TV3 eller TV4 tog över Robinson. Att då satt liksom, vad heter hon som precis avgick? Hamilton. Eva och bara så här. Ja, nej, men faktiskt om ni kommer ihåg hur vi hade när vi hade det, då hade vi inte den här buren, det här liksom fascistiska omänskliga buren som man ser i TV4, TV3. Att det liksom, det var på den nivån som man uppfattade så här liksom, när public service kommer in, då blir det inte såna träburar, det blir en annan sorts burar.
Alltså, nu har ju public service blivit dyrare sedan 1997. 5 miljoner räcker väl inte ens för chefen att drogtesta programledarna på Barnkanalen längre.
Nej. Det är också haft hyperinflation sedan 1997, ska vi säga så.
Ja, visst.
Nej, men jag skulle gärna se vad de gör med, ifall under samma tak för 5 miljoner, vad händer då? Kanske att man kan köra på Marskolonin.
Men var det inte Hassela-kollektivet.
Men var det här inte så genomtänkt tanke? Men var inte exakt de här sakerna, jävligt grymt, deprimerande, mobbing, var inte det exakt det som sa som grillad första säsongen? Tänk om det hade fått göra 5 säsonger till.
Och fått 5 miljoner till.
Och folk hade fått åka till Malaysia och supa ner sig. Vad kul vi hade haft då.
Ja, men det här blir mer public service.
Men just det här att det var mobbningstv. Är det någonting också extra med liksom den svenska självbilden av liksom, vi Astrid Lindgren-landet. Vi förbjuder barnaga. Vi är snällisar. Och nu plötsligt så blir liksom den yttersta kulturella manifestationen som liksom folket vallfärdar till. Det är just den här, det är mobbningstvn.
Men det var, den här åsikten höll ju i 2 veckor. Sen var ju alla bara, det är ett intressant socialt experiment faktiskt.
Mobbning är spännande, vi borde göra det mer på arbetsplatser.
Skit i det där, gör mer, kul.
Men vad var mobbningen? Rådet? Vad är det folk hatar?
Ja, du får inte rösta ut folk, för det är mobbning.
Ja, just det.
Eller, jag, det, nu, det, kommer inte, det är väldigt lätt i efterhand att säga så här, liksom, att gud vad tuntiga de var som blev arga. Och så, vad heter han som typ är död? Tänker jag. Men du vet den här som har Harald Treutiger sitter och har liksom, så börjar de bråka om så här.
Ingvar Oldsberg?
Nej, men det
men han var väl inte
en svensk publicistisk hjälte. Är det ingen som kommer ihåg den här klassiska intervjun? Han ifrågasätter sig inte av Sveriges Radio stora publicister. Så här, Harald, hur tänker du då? Du har jämfört det här med Flugornas Herre. Har du läst en bok? Vet du vad som händer med dem? Barnen dör. Vad har han bara med en gira i för i helvete? Pio vill jag säga, skitsamma. Nej, men det var liksom, och då tänker man alltid så här, aha, det här är ju liksom moralkakan om att så här, ha inte massa moraliska åsikter om tv innan du har sett någonting, för du verkar väldigt daterad efteråt. Men det kanske var så att, var det mobbningstv som vi älskade?
Ja, det var väl det. Det är väl, ja, det vi tycker om. Det är väl det som, så länge man inte själv är utsatt, så är det väl toppen att titta på det, antar jag. Alltså på tv, inte på,
men
inte
det känns ju liksom nu när vi lever i eran efter Paradise Hotel. Det är ju det som gör att perspektivet på Robinson blir så himla konstigt.
Det känns så, då känns det ändå hosam och fint.
Så himla fint och gulligt. Och de bodde på ön och skulle samarbeta. Kommer någon ihåg, jag bara återupplever alla mina fina minnen. Kommer någon ihåg när Jan Emanuel fick välja mellan 10 000 kronor till sig själv eller korv till alla i sitt lag? Och han valde korven. Är någon som kommer ihåg det?
Det gör vi alla. Det är vi, som nation minns vi detta.
Inskrivet för er.
Det skulle ju Jeppe aldrig göra.
Nej. Nej, men faktiskt,
ja, men det är ju Jeppe du frågar nu. Har du frågat Aina, då hade hon ju varit med på det. Gruppen hade fått ta del av det.
Ja, det är sant. Oh!
Boba, han tog ju de 10 000 kronorna.
Menar du att det fortfarande det finns goda människor i svenska reality-serier?
En i varje!
En i varje.
Nu blir det fest. Soldaterna som håller till på ön vill ha party, och Svensson skriver: en stor tonfisk som soldaterna hade med sig grillades över lägerelden, och deltagarna fick chokladkakor till efterrätt. Allt sköljdes ner med stark sprit. Jag, Herman, Roger och några av tjejerna krökade till långt in på småtimmarna. Mia, som inte funderade så mycket, blev tillsagd av de andra tjejerna att gå och lägga sig. Alltså, jag förstod inte den här meningen. Vad var hon inte funderar så mycket på?
Nej, det är en sån 97 års förelämpning. Hon funderar inte så mycket. Ja då, vet du hur hon är?
Ja, men så här, jag tänkte överlag lite på den här allmänna tonen Svensson håller om kvinnor i boken. Vad tyckte ni om den?
Jag säger, och de kör sina grabbskämt. Ibland undrar man, hallå, hur gamla är ni egentligen? Citat Kristin Johansson om grabbigheten i lägret. Så känner jag också om boken.
Men hela, ja, men också hela just den där machodrömmen om vilden som ska klara sig på ön, att den är, ja, det är väl en ganska klassisk manlig fantasi, att det inte blev värre, att det inte var liksom så här: öppna varanens halspulsåder med dina tänder.
Men det försökte de, det är ju det de ville göra hela jävla tiden sen.
Ja, inte ens på TV3 fick de göra det programmet.
Men han drar in lite så här, till exempel ser någon här bara i mungipan så här, Anneli Wernholm drack några glas vin och vräkte i sig choklad på flygresa. Snabbt vidare till nästa, sen kom vi fram. Jaha, vad är det för information?
Men jag tänkte på just en av de som du höll upp här, en av de rubrikerna som jag var lite fascinerad över var: snart skulle ön invaderas av läckra vita flickor och deras kaxiga killar från ett land de inte visste någonting om.
Ja, en härlig språkresa. Ett möte mellan
kulturer. Och då pratar de ju då om de här soldaterna på ön. Som ja. Liksom, och vad de skulle liksom föreställa sig. Det var liksom ett gäng läckra tjejer. Och andra sidan så har vi den här i kontrast. Och det är när killarna kommer till ön. Bleka och småfeta har killarna anlänt till den lilla kuststaden Mersing i Malaysia. Och snart ska tävlingen börja. Alltså vad fan, de här är väl inte så jävla blekfeta?
Alltså det är en väldigt kroppsövervakande ton i alla de här. Och det är nog det mest jag tänker på Robinson. Att det börjar med som en stor makeover hela tiden. En bootcamp.
Men sen tänkte jag på det här. Harald Treutiger hittade direkt sin favorit, kocken och restaurangägaren Alexandra Sassi. Precis som han från Göteborg och var en färgstark småbarnsförälder. Efter många och långa diskussioner fick Harald Treutiger som han ville. Vilka som till slut hamnade i programmet respektive var utanför var ett givande och tagande. Jag minns inte så mycket så väl, men jag misstänker att jag tyckte att Alexandra var vanlig och därför bra. Många av de övriga kvinnorna var flator, bimbos, äldre damer, snyggingar och bitches, säger Harald Treutiger. Hans val visade sig vara en riktig vinstlott. Alltså, det är ett rätt brett spektrum av ovanlig Harald har här. Vad fan är en vanlig kvinna?
Okej, okay, återigen, 97, eller 98, whenever det är. Men okej, okay, nu, om man skulle...
2003 skrivs det här, vill jag
säga. Det är ju helt sant, ja. Faktiskt. Men nu undrar jag, så här, skulle vi kunna göra en omtolkning av det här? För vad han liksom målar upp är ju den här klassiska, liksom, det kastade dokusåpan, persongalleriet som ska stå, liksom, bestå av ytterligare tillvridna personlighetstyper. Och att någonstans där så börjar Harald känna att så här, det här skapelsen börjar bli lite Frankensteins monster. Harald är där och ger legitimitet till denna SVT-skapelse som på något sätt skulle handla om vanliga människor. Den vanligaste, duktigaste skulle vinna någonting. Nu märker han att liksom dokusåpan, dramaturgin börjar ta över. Det här äkta, ärliga göteborgska som han vill visa börjar liksom försvinna utav de här korrumperade jävla tv-människorna. Sam Nilsson, alla de här såna här fräsiga personer i Stockholm som bestämmer cyniska och bara super. Är det någonting
men den här som... listan, flator, bimbos, äldre damer.
Äldre. Jag tror att han inte ville säga tanter.
Och bitches.
Ja, bitches.
Ja, men det är väl en gangsta listan... att säga bitches.
Jo, men jag tänkte det när jag läste det. Jag tänkte, den här listan kanske jag skulle acceptera en Nicki Minaj-låt.
Du får bara tänka dig att Harald är Nicki.
Men alltså, han är så konstig. Vad hade identifierat sig? Jag bara, Alexander Sassi, för han hittade sin favorit. För att precis som han kom hon från Göteborg och var en småbarnsförälder.
En färgstark småbarnsförälder.
Men alltså, är han det?
Är han en färgstark det? Eller är han det blekaste?
Och nummer två, är det han som man bara, det är mina grejer, det är det att jag är en färgstark småbarnsförälder från Göteborg. Det är det jag är. Så att här har vi en likadan, det gillar jag, det är min favorit.
Men är det här hemligheten bakom Niklas Svensson, att det är de här psykologiska insikterna vi får när han intervjuar källorna, då kommer de här sanningarna ut.
Vem är källa till det?
Kanske, hoppas jag. Nej just det, jag förstår
ju
inte det.
Han säger ju inte ens det själv.
Niklas Svensson,
det är Niklas själv som hittar på. Vad har de gemensamt? Varför gillar han Alexander Sassi?
Småbarnsföräldrar.
Färgstark.
Målar.
Olika nyanser och kaki har jag hört.
Producenten Mikael Hylin konstaterar: visst spelar utseendet roll när vi tar ut folk, men det räcker inte bara med att vara snygg. Nöjeschefen Svante Stoxelius hade förberett mötet väl. Harald Treutiger var hans favorit bland programledarna på SVT, och nu skulle de diskutera processen inför en ny säsong av Expedition Robinson. Svante såg många stora förändringar och överraskningar framför sig. Det var mycket han ville diskutera med programledaren. Guld Harald. Alltså, Guld är Guld Harald Treutigers officiella smeknamn?
Ja, men återigen, nu måste vi ta oss tillbaka till 90-talet. 24 karat! Vad heter de? Business Bizarre, dansarna. 24 karat! Återigen, en väldigt styltig och alltså, allting var så himla konstigt.
Vi hade 24 karat!
Lämnat DDR-Sverige bakom oss. Vi var över.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi lyckliga, någon kan vinna statsskulden i guld.
I 24 karat!
Precis. Och den mannen som hade gett oss de här gåvorna, de här pengarna, som svenskarna inte hade. Vi hade ju inte haft det. Vi hade
nej, innan det skulle man vinna en meter korv av Janne Loffe Karlsson.
Ja, vi var svältfödda på allting på den tiden. Det var ekonomisk kris och det var galenskaper. Men då var ju han gigantisk och stor. Och, ja, men återigen, från det här liksom, att han var ju de konstlade, liksom, de påhittade programkonceptens liksom, huvudperson. Och sen tog han sig an det här lite smutsiga. Han vågade nosa på framtiden. Tiden. Ja.
Men det är också så konstigt av honom att heta Guld Harald ändå, tycker jag.
Men han säger bitches. Ja. Jag tänker mig att Guld Harald.
Varför har vi inte gjort en rap om det här? Ja.
Men det är också konstigt att det är liksom Harald Treutiger som är the shit. Alltså att det är det som mest går genom rutan.
Alla vill ha honom.
2003. Ja, visst är det konstigt.
Var inte han den minst karismatiska människan man någonsin sett i kaki?
Eller hur?
Men återigen, nu kommer ni inte ihåg dem.
Till och med skjortan i kaki sken mer.
Men återigen, vi hade precis gjort oss av med Bosse Hans. Alltså det var liksom, vad hette det här som hade allsången? Det var ju dem vi var vana vid. Och sen fick vi det här lilla blonda pojken. Gubbpojken, Harald Treutiger. Och vi sa, nej men gud, kan det vara så roligt att titta på tv? Ja, det kan det. Och vi visste inte om det. För vi
men nu ska
inte...
de hitta en ny hunk. Vem fan hittar de då? Anders Lundin.
Återigen. Det var grading on a fucking scale här. Sexy i jämförelse. Vi har tagit oss väldiga steg innan vi kom till Samir.
Ja, det har vi verkligen.
Och Danny, etc. Och andra stora programledartalanger vi har i Sverige idag. Men vi måste minnas vår historia. Det är allt jag vill. Bosse Larsson menade jag, inte Bosse Hansson. Var inte det här någon sportmänniska?
Jo.
Som är död.
Okay. Nej.
Jag vet inte. Förlåt, varför inte jag säger att alla är döda hela tiden? Så fort någonting händer på 90-talet, bara, den är förmodligen död.
Efter ett svårt oväder reagerade en läkare på inspelningen så här. Efter bara ett dygn krävde läkaren Jim Sundström på nytt en evakuering, vilken Strix gjorde till varje pris ville undvika. Det resulterade i att inspelningarna avbröts och läkaren Jim Sundström lämnade Filippinerna i protest. Strix styrelseordförande Robert Aschberg kommenterade hans beslut. Jag vet att läkaren inte är nöjd. Han valde att åka hem på det sättet jag tyckte var, och det tyckte jag var djupt olyckligt. Produktionsbolagets vd Anna Bråkengren fick senare frågan om hon tagit åt sig av kritiken. Hon svarade, nej, och jag är glad att han inte är vår medarbetare längre. Alltså, den här attityden från Strix, kändes det som de någonsin riktigt hade Robinson-deltagarnas hälsa i första rummet överhuvudtaget?
Ja, men allting känns ju som att de har chansat ihop. Eller att det är som att när man läser de här boken om han Andreas Polarexpedition, de bara, vi ska ut till Nordpolen, vi tar yllekavajen och sidenslips. Ja, men det gör vi. Alltså likadant var ju det här, de har bara så av de här krokodilerna, de ser så gulliga, de bits inte, nej. Alltså de hittar på bara.
Alltså det är ju faktiskt en mardrömslik plats. De går ju igenom, man får ju mellan de här farliga djur och växter i Malaysia.
Det är
så jävla mycket saker, det kan dö.
Och vad bara, är den liksom farliga växten? Ja, kokosnöt. Det är en kokosnöt. Det är också den enda växten.
Nej, tusenfotingen.
Ingen växt.
Men sandloppan, äckliga små varelser som är svåra att undvika. Betten blir lätt infekterad sår, alla dör.
Nej, kan börja klia då. Ja.
Men det var fantastiskt med kokosnötter. Många dör i kokosnötsrelaterade olyckor.
Det kräver varje år ett antal människoliv i den här delen av världen.
Men det är också så här, de hade kunnat bara säga farliga djur och sen, förresten, kokosnöten är mer farlig. Alltså det är inte så många växter med här.
Men kan den här läkarens attitydproblem vara kopplade till att han var typ den enda nyktra på plats?
Precis, om han bara hade druckit lite och varit lite med på spelet.
Jag är glad att han inte är med den nyktre killen.
Ja, men jag tänker att det är liksom inte helt orimligt om de anställt så här Motley Crue som säkerhetsansvariga. Och att den här läkaren, han blir liksom som en större partyporter än typ Sara Ahmed i det här läget.
Vi pratar om kornsnäckorna bara. Det är en bild på en jättevacker snäcka, eller typ vacker snäcka. Dödligt farliga och vackra snäckor. De har ett nervgift som direkt påverkar det centrala nervsystemet. Blir du stucken kan du dö inom en timme. Sen får man reda på lite senare att det tar ungefär 8 timmar för ett räddningsteam att komma till platsen när någon blir skadad.
Ja, det var höga insatser och vi fattade det inte.
Ståuppkomikern Agneta Ekström sökte till Expedition Robinson för att bli känd. Det var mitt viktigaste syfte. Jag förstod ju att kändiskapet skulle hjälpa mig i jobbet, säger hon. 4 år senare, våren 2003, skrev hon ett brev till Göteborgs kulturförvaltning och krävde att få ett eget hus på en ö i skärgården. Egentligen förtjänar väl alla som varit med i Robinson ett eget hus, förklarar hon. Men kommunen höll inte med. Josefin Johansson.
Ja!
Som står upp komiker och deltagare i tävlingsprogrammet Det stora matslaget. Ja. Vilken boendeform känner du att du gjort dig förtjänt av från Stockholms stad?
Ja, men jag förstår Agneta här. Att jag vet vad hon är ute efter. Hon är ute efter en sån som det finns i Hunger Games, som vinnarby. Där att alla som har varit på tv ska få bo på samma ställe. Och det finns ju redan, det heter Bromma.
Nej, de har...
Ah, va? Skoj. Nej, men jag håller med henne. Jag tycker hon borde få det.
Men okej, okay. Kan vi bara komma tillbaka? Var det så här Agneta påades när hon gick med i Robinson? Stå upp bara Agneta, 'cause I didn't remember she was that funny.
Nej, jag minns inte Agneta. Oh, förlåt, alltså, jag minns faktiskt inte henne alls.
Jo, men Agneta var Agneta och Jerker. Det är Agneta och Jerker som hängde ihop liksom. Hon var she was a fag hag. Men okej, okay. Det var en vacker sak som växte. Det var en väldigt tunn man, Jerker, han vann. Ja. Han blev en gay-hjälte, HBT. Så här. Den första HBT-vinnaren av reality. Det var väldigt stort.
Men sen försvann, han ville ju inte vara med.
Sen flydde han utomlands.
Ja, för att han knäcktes av det hela. Men då vill jag säga så här, att det var just det här framgången och det här att alla kunde bli kändisar. Agneta, she grabbed it by the balls. Och hon bara så här, jag är stupare nu, ge mig ett hus. Hon hade ju liksom ingen så här. Jerker, han knäcktes ju, ville inte prata om det, blev socionom. Det är liksom så olika sätt man hanterar det hela. Jag vill bara säga att innan vi pekar på de här och säger att de här är helt agentlösa offer för strukturerna, de hittar ju olika sätt hela tiden att lura systemet. Till exempel genom att fuska och supa och ja.
Men det känns som att Agneta är den som har...
Inget fusk, det får man.
Alltså, jag har ingen bild av henne, men när jag läser den här boken så får jag en känsla av att hon är den som inte har någon känsla av proportioner. Det är väl det, att hon liksom är med i Robinson, skriver och ber om att få ett hus. Hon röstas ut i Robinson, hon säger direkt efteråt kändes det som att har blivit avrättad. Som om jag var i Auschwitz.
Ja. Återigen, det är att ta i.
Var det verkligen det? Vi får inte neka hennes känslor.
Nej, men jag bara säger att det finns... Jag har inte, men jag vet andra som har varit i Auschwitz. Som kanske hade... Ja.
Känner att det finns färre kokosnötter ja. Där.
Som tack för vänskapen och kanske spriten försåg nattvakten sedan deltagarna i Lag Öst med mat från tv-chefernas egen hotellrestaurang. Deltagarna åt därför samma mat som Anders Lundin, Per Sinding Larsen, Svante Stoxebus och Robert Aschberg. Rena gourmetmiddagarna skrattar ösen. Det var jättefin mat, fortsätter Martin Sorra. När Dennis Ösen och Johnny Leinonen var ute i tävlingen fick vakterna bra betalt. Totalt $800 att dela på. Det var 200 gånger mer än en dagslön från Strix. Alltså, nu vet jag att det är tufft att ta sig in i mediebranschen, men det är verkligen cirka 35 kronor om dagen en rimlig lön för liksom lite kontakter på Strix?
Ja.
Ja.
Ja. Men det förklarar ju varför de Strix-arbetarna var så hatiska hela tiden. Tog ut all sin ilska på Robinson-deltagarna.
Men det måste ju ändå vara bättre betalt att så här, ja, men, blocka liksom, på Nöjesguiden eller något sånt.
Ja, det är sant. I can tell you that for a fact. Men jag tycker liksom att det når ju liksom helt galna nivåer. Som när de tvingar två av deltagarna att bära en cementbåt från ena sidan av ön till den andra. Och sen så är de typ så här, sorry, vi glömde filma. De gör ju sådana saker hela tiden.
Men gjorde de inte det bara för att de skulle fejka ett inbrott från det andra laget i deras läger?
Ja, just det.
Vad är det här med kycklingen? Ja, Chicken Gate.
Ja, men det är det jag menar, det är hittepå. De leker ju tv. De bara, nu, okej, har ni brytit det? Vi gör det igen, så filmar vi den här gången. Alltså, de är för dåliga.
Ja, men de fuckar ju med dem hela tiden. Någon annan gång så tar de en massa deras grejer. Alltså, Strix-arbetarna. Tar en massa deras grejer och bara, oj, vart kan de ha tagit vägen?
Ja, då var de hittade en lapp där det stod, kan det uppstå heta känslor om man misstänker varandra för stöld?
Ja, ja just det.
Även bland journalisterna fanns heta känslor. Vid ett tillfälle låg två reportrar och hade sex i ett rum samtidigt som Robert Aschberg och andra från Strix satt i rummet ovanför och hade fest. De skulle bara veta vad vi gjorde, säger en av journalisterna. Svante Stoxelius, som tidigare arbetat på Expressen, visste hur han skulle hantera de stressade Stockholmsjournalisterna. Han ordnade därför en frågetävling med Robinson-anknytning med 1 liter vodka i första pris. Den journalist som vann spriten blev på kvällen kraftigt berusad och raglade över till Strix-personalens bostad. Alltså den här dealen är ändå ett jävla paket. Som Strix-medarbetare får du hela 35 kronor om dagen och chansen att träffa en aprak murvel från typ Aftonbladet på just ditt hotellrum.
Vem är källan till det? Att två journalister låg med varandra ovanför Robert Aschberg. Vem har berättat det?
Men Robert kanske hörde.
Men källan Niklas Svensson är väl?
Ja, absolut.
Jag tänker typ att en stor del av att läsa den här boken är att man måste ha en otrolig tilltro till Niklas Svensson som källa. Ja. Annars faller ju allt, hela projektet. Men lyckligtvis så stärker han min tilltro genom att han då och då liksom duttar ut bilder på sig själv i boken. När han ligger i swimmingpool.
Några dagar senare fick deltagarna i Lag Nord några dåliga konservburkar av Strix. Johan Hellström tog en tugga och började sedan spy. Vi försökte få burkarna utbytta, men det gick inte Strix med på. Det slutade med att Freddy ramlade ihop på marken med våldsamma magsmärtor. Alltså, vad var Strix grej egentligen? Hatar de tävlande?
35 kronor per dag är allt jag säger.
Det går fortare om vi dödar dem.
Kommer det i veckas heta känslor om någon i laget misstänker den andra för mord?
Politiken Jan Emanuel Johansson hade sökt i programmet av flera anledningar. Just då hade jag en ganska ansträngd situation. Jag såg det som en möjlighet att komma bort från allting och få en traditionell semester. En annan anledning var förstås möjligheten att få visa vem jag var. Jag fick chansen att visa en mänskligare bild av en politiker och insåg att det skulle gagna partiet, konstaterade han. Hur mycket tror ni att Jan Emanuel var med i Expedition Robinson för att gagna partiet? Och hur mycket tror ni han var med för att gagna Jan Emanuel?
Vilket parti pratar vi om?
Socialdemokraterna, men okej, okay, let us take us back till 90-talet och Socialdemokraterna. Det är ju ändå liksom det är Mona Sahlin som pratar, det är sexy, betala skatt. Det här är Paolo Roberto. Du var ju sosse och det var liksom kanske början av 00-talet, men det är liksom, det är en annan tid. Socialdemokraterna tänker liksom så här, att vi är det maktpartiet, vi flörtar med kändiskap, vi flörtar med liksom så här vad kidsen vill ha. Och där på något sätt så, ja, Jan Emanuel passade in. Jag tror att han var liksom, han var uppskattad då i början.
Men jag har aldrig hört någon säga så här, det gagnar partiet för att de sos. Jag tänker det är mer som Russia, that will be good for the party. Alltså det har jag aldrig hört man skulle, att de gjorde så öppet, eller?
Ja, men det var ett annat Sverige. Ja, det var en enpartistat. Det var partiet.
Och det, ja, det var partiet. Men det är ju ingen traditionell semester. Eller?
Vi får en liten hint på svaret på min fråga sen. Redan innan avresan hade Stockselius och Jan Emanuel träffats på ett fik i centrala Stockholm och diskuterat eventuella problem med hans medverkan. Där gjorde vi ett avtal. Jan Emanuel hade idéer om hur han skulle kunna länka från Robinson-sidan till sin privata hemsida på internet. Men det stred ju mot våra regler. Han fick också klart för sig att han inte fick kalla sig Robinson Jan Emanuel i någon politisk kampanj, fortsätter Stockselius. Det finns 481 träffar på googlingen Robinson Jan Emanuel. Det ska också sägas att ingen verkar komma från någon valkampanj. Däremot är det återkommande exempelvis texter som Robinson Jan Emanuel åtalas för skattebrott. Den tidigare riksdagsledamoten misstänks för ekonomisk brottslighet. Eller Robinson Jan Emanuel försökte hyra ut sin lägenhet till ockerhyra. Pinsamt, kommenterar han själv. Tror ni att det helt enkelt var så att Jan Emanuel inte kunde hålla sig längre och bara, ja, skriv om skattebrotten, bara ni kallar mig Robinson Jan Emanuel?
Nej, men jag tyckte ju om det där med att han hade idéer om man ska länka till Robinson från sin hemsida. Men tänker du ta oss tillbaka till 1997 nu?
Let's go back till HTML-tidens spännande början.
Ja, nej, men det stack ut för mig.
Jag har gjort en hemsida på Angel Fire. Har du hört talas om det? För flera deltagare blev Fiskebyn en naturlig plats att besöka under matletandet i djungeln. Där kunde man ta sig en tupplur utan att känna att lagkamraterna såg något. Jan Emanuel Johansson blev vid ett tillfälle upptäckt av Zibeide Simsek och Emma Andersson. Han hade sagt att han skulle ut i djungeln för att hugga palmhjärta. Han var ofta borta i 3 timmar när han skulle leta mat, men den här gången kom vi på honom. Han låg på en kudde och sov, berättar hon. Jan Emanuels förklaring var att han bara mediterade en stund. Det här med skulle ut i djungeln och hugga palmhjärta, är inte det en hyfsat poetisk omskrivning för att gå ut och onanera i skogen?
Men jag hade också glömt bort det här jävla palmhjärtat. Hur det tog sig in i vokabulären. Kommer ni ihåg hur hon sass i hur många gånger gjorde? Och så ska vi steka ett palmhjärta här i TV4. Ja, ett palmhjärta. Ja, då kan man tillreda det. Alltså det var så jävla mycket prat om det här.
Ja, alltså här är, Niklas Svensson har ju också gett oss recept från Expedition Robinson-tävlingen. Paj på stulen mango, detta behövs. En hel kokosnöt, en näve palmhjärta, en stulen upphittad mango.
Men det blir ingen paj av det.
Jo, men det här är ju det här vi ska prata om. Macho, det här machokock-idealet. Det här är ju en pre-Gordon Ramsay typ. Du bara tar en liten jävla, du snor lite jävla skit, du tar en näve, du krossar det, mosar ihop det, kallar det för paj, käkar det. Det är liksom den här nivån av grabbighet som hela tiden ligger latent.
Nu kommer vi till min favoritkaraktär i boken, Strix kristerapeut. Psykologen och kristerapeuten som skulle ta hand om de svenska deltagarna när de röstat ut genomgick själv en svår kris under tv-inspelningar i Malaysia. Mannen som var gift och hade flera barn hemma i Sverige hade på Cebu Island Resort träffat en utröstad kvinnlig deltagare från Danmark. Problemet var att danskan redan hade pojkvän och att hon framför TV-kamerorna lovat sig att gifta sig med honom. I samband med de vilda festerna på deltagarnas resort hade kristerapeuten vid flera tillfällen sex med den danska deltagaren. När kristerapeuten efter inspelningen ställdes mot väggen av en kvällstidningsjournalist svarade han helt kort: "Jag kan inte kommentera dina uppgifter." Och för de utrustade deltagarna blev det inte mycket till kristerapi efter veckorna på Robinsonön. Han var mer i behov av att prata än vad jag var. Så här i efterhand kan man nog konstatera att det var klart olämpligt att skicka dit honom, säger Leif Svensson. Antoni Mattax väntar fortfarande på sitt krissamtal. Han har ringt mig några gånger och sagt att vi borde ta en golfrunda och snacka, men det har ännu inte blivit av. Alltså hur mycket älskar ni kristerapeuten?
Jag älskar att han heter, man fattar det. Vilken terapeut är det? Det är han i kris. Kristerapeuten. Ja, just det. Det är han.
Men det här är också, det här är lite magiska. Att det är hela tiden, de här danska och norska. Och är det ofta de norska, vilka är det som är slarigast?
För det är ofta
de danska.
Det är de danska som undrar sig sådär. Att det här är någon sorts liksom parallell verklighet som man aldrig fick ta del av. Och som man hela tiden, för då kan ju inte, det spelar ingen roll om man säger så här liksom, ja, det var alltså Robinson Siri som låg. Man bara, nej, men jag vet inte vem Robinson Siri är. Skiter ju fullkomligt i de här. Att de här parallella liksom världarna, dokusåpa generationerna som liksom,
oh, tänk om man fick se dem. Varför
kan vi inte prata om det mest magiska då?
Bajset.
Nej, den schweiziska glömda, gömda
ja, säsong 3. Det finns ju en hel säsong.
Ja, just
som
det.
De spelade in och bara sa, vi är geniala, vi spelar in en hel säsong av Robinson och säljer i efterhand. Ingen ville ha den.
Så tredje årgången utav schweiziska Robinson ligger inlåst i ett bankvalv med Niklas Svenssons poetiska ord. Och det sätter ju igång fantasier.
Oh,
vilka var den Robinson Robban? Vem var den Agneta?
Vem var den tarmvredet än idag?
Ja. Den här kristerapeuten återkommer ju i ett läge, och det är ju efter finalen, när en av deltagarna går in på sitt hotellrum och bajsar på golvet inför en annan deltagare.
Det är en bra bajshistoria. Ska vi läsa upp där?
Du kan läsa upp där,
Henrik. Jag läser den. Ja, nej, men vänta.
Ganska långt bak, tror jag.
Den är ganska... Ja, här. 162.
Förbered er mentalt nu, för det här kommer bli en resa.
Ni måste verkligen
förbereda. Jag tog faktiskt bort där.
Ja, men det här, ja, men just, ja, okej, nu förutsätter jag så, det är så jävla moral, panik över det supandet. Men kanske det ligger någonting i dina varnade fingrar ändå, Johannes Klinell, när man läser detta. Patrik slocknade direkt när han la sig på sängen, men vaknade efter en halvtimme. Då var jag jävligt skitnödig och reste mig upp, berättade han. Men istället för att gå till toaletten satte han sig vid byrån i rummet. Jag sket som en hund på golvet. Det stängt upp på väggen och såg hemskt ut. Dagen innan hade jag ätit 3 tallrikar med grillspett, en massa godis och hällt i mig flera dankar. Drinkar, det var en jätteladdning. Värsta koblajan. När Patrik var klar slet han tag i lakanet och rev loss en bit tyg. Det var egentligen inte så märkligt. Vi hade använt lakan som toalettpapper under hela tiden på
ganska märkligt.
Så fort någon blev utrustad så fick vi ett nytt lakan att torka oss med, berättade Leif Svensson som den natten vaknade Patrik stön på golvet. Efter incidenten utbröt ett gapskratt.
Återigen. Ja, nu, varför gör du när du sket i hörnan?
Ja, när jag låg bredvid och kände det här bajsdoftet.
Den är riktigt goa liksom.
Och hur reagerade kristerapeuten på det här?
Ja, vad gjorde den?
Han tyckte att man skulle tysta ner det.
Jättebra kristerapeut på ett sätt. Eller om man säger medierådgivare. Men är det här också ett tecken på just så här, vad gjorde det här med ölivet, det här supiga, lite thailandsresenäriga, att det liksom så här tar bort den tunna förnissan av civilisation som människan har lyckats uppnå under de senaste 40 000 åren? Tes, tanke, frågetecken. Ja, svar ja.
Journalister spottar sällan i glaset. De heta och arbetsamma dagarna i den malaysiska övärlden avslutades därför varje kväll med spritfester på lyxorten Rawa Safari. Se och hör storsatsade och hade 2 reportrar och 1 fotograf på plats. Dagens Industri skickade en tidigare kvällstidningsstjärna med en egen kamera för att skriva om miljonrullningen i dokusåpafabriken. Nyhetsbyrån TT Spektra bevakade programmet och deltagarna för landets lokaltidningar, liksom fotografen för Pressens Bild. Och tidningen Journalisten var där för att bevaka oss. Själv slogs jag och fotografen Cornelia Nordström med Aftonbladets team om de största skandalerna och olyckorna. Bulls ensamme frilansfotograf kämpade för att de får de mest utmanande bilderna på Emma Andersson och Subaya de Sinsek. Artiklarna lämnades förstås oftast innan taxfree-vodkan plockades fram. Men de sista kvällen kom det sig att flera journalister skrev artiklar trots att de var kraftigt berusade. Jag är inte den som är den, och jag är absolut ingen moralist. Men låter det här antingen som helvetet på jorden, eller är det bara en helt vanlig dag i kvällspressen?
Men alltså, nu börjar det ju bli, nu har vi ju lämnat Robinson, nu är det ju bara Niklas egen dagbok. Att han bara berättar, ja, och sen så söp vi ju ganska mycket där. Åh, vad kul det är. Cornelia, va? På Aftonbladet, vilken tjej. Alltså, det bara pågår.
Det är ju det att vi nu byter fas i den här boken. Vi kommer in i bokens thrillermoment. Rummet på Rawa Safari Resort bokades av en Mr. Smith och betalades i förväg med ett Eurocard. Mr. Smith hade för avsikt att stanna på resorten Rava Safari ett par veckor. Möjligen ett undantag för en kortare utflykter i den malaysiska övärlden. Du är välkommen. Det är lugnt och fridfullt på resorten nu. Det är bara några deltagare i en svensk tv-serie där, förklarade kvinnan i receptionen på andra sidan jordklotet. Varken hon eller Strix-representanterna, som flera gånger i veckan gick igenom bokningspermen, förstod att Mr. Smith var en svensk journalist med ett annat namn. Okej, okay, det är ju Niklas Svensson och inte The Talented Mr. Ripley här direkt. Men skulle ni anta det helgenomskinliga namnet Mr. Smith? Om ni skulle vilja att ingen skulle misstänka att ni var någon annan.
Det är faktiskt sant, Brangelina använt det namnet.
Ja,
så men det är så himla kul att använda det. Mr. Smith. Han kunde lika gärna bara Niklas Benson.
Då hade ingen fall. Men det här är också bara det här som står under ett kvitto från Rava Island Resort. En reporter behöver inte sky några omkostnader för att få en bra story.
Vilket jävla skitsnack.
Ja, men fast också jag tror att det är lite sant för Niklas Svensson på Expressen. Han får ju typ så här bara ta, behöver du en helikopter och åka runt 90 timmar för att jaga en påhittad ubåt? Gör det, Niklas Svensson. Han är ju lite som Robert Redford. Ingen har sagt nej till honom på 25 år.
Så här kvittot är på en frukost.
Ja, okej.
Okay. Men jag tänker
du fattar inte, 97, det var en annan.
Men jag tänker, okej, nu kommer Niklas Svensson dit. Han är klädd i liksom trenchcoat, hatt, solglasögon, lösmustasch.
Mr. Smith.
Ett par veckor senare klev jag därför av den lilla motorbåten vid tvåtiden på eftermiddagen. Försiktigt hade vi lagt till vid den långa träbryggan Borava, och ännu tyckte ingen på resorten att det var något märkligt. Hjärtat dunkade fortare och jag kände mig lätt nervös. Trots att jag var förberedd på det mesta försökte tänka på hur jag skulle hantera situationen, om det var Gudrun Schyman eller Björn Rosengren som jagades för en obetald dagisräkning eller ett dyrt porrklubbsbesök.
Inte samma sak vill jag bara säga.
Nej, också Mona Sahlin som var... Ja, skitsamma.
Ja.
Då skulle inget stoppat mig i jakten på ett par pratminus och en löpsedel. Och här börjar vi komma till så här bokens mer uppenbara så här dagskoppling. En ö full med fulla journalister och produktionsbolagsanställda, kommunpolitiker, överklass, självgoda poliser och jag är Niklas Svensson. Är Expedition Robinson och Almedalsveckan egentligen typ samma sak?
Ja.
Att han står bakom en tidning som har hål för ögonen. Titta. Men,
alltså, man skulle kunna säga... Nej, men titta. Det är svårt att veta vad som är vad där.
Ja, men för jag gick och en liten koll här, va? Och läste igenom lite artiklar skrivna av Niklas Svensson och jämförde. Och då är det så här, nu är vi på Robinsonön. I ögonfrån såg jag Robban Andersson och Vincent Hamilton gå omkring på stranden till höger om bryggan. På andra sidan låg Mirre Hammarling i en stor solstol. Hon hade en bok i handen. I restaurangen satt Johan Hellström och fingrade på sin mobiltelefon. Jag visste redan så mycket om årets Expedition Robinson att jag skulle kunna sänka hela produktionen, intalade jag mig. Ingen upptäckte mig förrän jag stod i receptionen och bad hotellägaren leta upp Mr. Smith i värmen med bokningar. Johan Hellström såg lätt chockad ut när han kom fram och tog mig i handen. Några minuter senare gick larmet och produktionsledningen på Paula de Sanne, bla 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 bla. Och i ögonvrån såg jag, eller, först när jag fått i mig första macken i frukostmatsalen upptäckte jag finansminister Anders Borg vid bordet bredvid. Några bord bort sitter hans partikamrat, Moderaternas partisekreterare Kent van Persson med sina medarbetare. Plötsligt reser sig ministern upp och förklarar högt och tydligt: jag måste gå på muggen, vi ses strax. Samtidigt kommer beskedet att PR-företaget Westanders jury har utsett stödkommittén Free David till vinnare i konkurrensen om uppmärksamhet under Almedalsveckan för kampanjen Sitt med David. Det är Expressen i samarbete med Författarförbundet, Journalistförbundet, Publicistklubben, Reporter under gränser, Svenska PEN, Sveriges tidskrifter och utgivarna som tillsammans med stödkommittén står bakom den framgångsrika kampanjen där man kan prova på att sitta instängd i en lika stor cell som den David Isaac sitter inlåst i. Alltså, har Niklas Svensson utvecklas stilistiskt alls under de 12 år som har gått sedan boken skrevs?
Nej. Alltså, nej. Men hans selfie-game har ju blivit bättre. Eller hur?
Har det?
Han har verkligen...
Jag vet inte vad som är först, före och sen.
Alltså, han ser olika ut på... Han har sånt...
Har Niklas ögon? Vi ser dem aldrig. Är det som så här med Taylor Swifts navel? Den har aldrig fångats på bild.
Wow. Nej, men han har en sån Carolina Gynning-utseende. Ser olika ut på alla bilder.
Ja.
Eller hur? Man känner aldrig igen han.
Nej, men okej,
och det är hans styrka.
Ja, verkligen.
Men man kan ju lugnt säga så här, liksom, att Niklas Svensson har fört liksom Robinson-journalistiken eller docushop-journalistiken till politiken. Och jag menar liksom att politiken nu är, ja, men precis som så här, nöjesjournalistiken liksom, du måste säga hela tiden, och han kör liksom det här, han jagar skandalerna och grejerna och sånt där som liksom kanske ingen annan så tycker det är jätteviktigt, men du vet, du var någon drack en öl en gång, var råfull, wow, eller du vet så här, det är något lite så här, den lite påhittade skandalen som han hittar hela tiden, varje dag, hela tiden. Och politikerna, ja, men lite så här som jag tänker, i början kanske de var glada. Gud, vad roligt det är att någon som ger så mycket uppmärksamhet, Niklas Svensson, han skriver om oss varje dag, vad roligt. Som docusåpakändisarna, och de berättade lite för mycket. Till slut så fick de också börja dra in sina små skar, skydda sig mot media.
Ja. Fast jag tänker så här, för att, hur stor skillnad är från det här när han har krökat runt med docusåpabedragare och det här? Här ser vi alltså Niklas Svenssons 40-årsfest.
Men du ser, man vet inte vem är Niklas.
Lars Ohly där. Han vill liksom vara med Bild här och dansa.
Är det där en mask man fick dansa?
Alla har Niklas Svensson-masken.
Så han vill egentligen bara vara på en fest med sig.
Snart kommer Per Schlingmann in dansande.
Har du loopat den här? Är det en evighet? Stäng aldrig av, det låter alltid pågå jämnt.
Det ska sägas att musiken har bytts ut, för Niklas själv har tagit ner det här klippet från internet. Så det enda som finns kvar är den här kombinationen mellan dansande politiker med Niklas Svensson-masker och Aphex Twin.
Åh,
men han leker ju tidning, det är som så himla gulligt.
Ja, leker han hela liksom medieprocess, det är liksom, det är någonting väldigt spännande. Han är ju inte, alltså, för det är också väldigt typiskt här att den här boken, eller vad nu ska jag säga, så här, den är ju rätt habil fram till liksom så här, när han bara refererar vad alla andra har skrivit, då är det en man kan följa, och det är så här, det stora stilistiska haveriet är ju när han blir first person shooter och ska liksom bli Mr. Smith och åka till den här jävla ön. Innan dess så går det ju att följa med.
Projektledaren Gunilla Nillars var ursinnig. Det är en katastrof att du är här. Jag vill att du åker härifrån. Hon frustade oavbrutet i en kvart innan vårt första möte var över. Hon tvingades inse att matchen var förlorad. Jag var inkräktaren, jägaren och fienden. Alltså, att
ytterligare
säga
en självbiografi.
Jag var inkräktaren, jägaren och fienden. Vad har den här mannen för självbild?
Ja, men det är
han är ju liksom inte Rambo.
Nej, men det är också så här, vad gör han där? Ja, han är ju uppenbarligen inkräktare. Han går ju större än tv-inspelning. Visst, han jagade liksom olika foton. Men framförallt, han är ju inte finen alls. Alltså, Robinson levde ju på kvällstidningslöpen. Om han gick ut, om han nu hade sagt att jag har information för att sänka den här produktionen, kan berätta vem som vinner. Då hade ju folk bara skjutit honom. Bara. Berätta inte för oss vem som vinner, jävla idiot.
Nej, men liksom, vad jag inte förstår är liksom, han, det är en sån omfattande produktion. Han delar ut mobiltelefoner som
får
langar boss till alla anställda, ger dem sitt nummer. Sen så kryper han omkring en lyxrestaurang och möter dem förmodligen förklädd.
Jag
och
förstår att folk var förbannade när de var där.
Skitsur för att någon norsk deltagare skvallrar och säger att någon har gått och snackat med Niklas Svensson. Så bara, fast han fick behålla mobiltelefonen. Men sen får vi aldrig veta vad Niklas Svensson fick reda på.
Vi sitter liksom, med en helt fantastisk någon bok.
Nej, men liksom de sista sidorna det här blir first person shooter. Vad är det för något juicy gossip han sitter på? Nej, han säger ju ingenting.
Nej,
men det är ju helt vanliga, rätt rötna människor från jävla resort. Vad fan?
Vad kan det vara? Hur spännande kan det vara? Fast okej, okay, det säger ju ändå någonting också om hans arbetsmoral. För okej, okay, vi kan hålla på och skratta och fnittra åt Niklas Svensson. But he is kind of the hardest working man in business. Alltså han jobbar ju hela tiden, uppenbarligen. Han uppfattar till
och med fester. Ja, han jobbar på en bar.
Jo, återigen. Men vem skulle någonsin tycka att det var värt att åka till Tänga? Mr. Smith, jag ska ta ut jättemycket pengar. Vet du, jobbet är att göra en reseräkning. Tänk dig skicka till Bonnier. bara, hej, ja, det här ska jag få igenom, det här ska vi... Alltså, han utsätter ju sig för så väldigt mycket.
Ja, för vad?
Ja, precis.
Vad får han ut av det?
Och sen så utsätter han ju alla andra för väldigt mycket. Typ här, det här är, vad jag vet, det enda han lyckades prestera. Några dagar senare ett strikt motvilligt Robban Andersson och Vincent Hamilton poserar framför min kamera i ett par timmar. Kravet var att jag inte skulle ta någon kontakt de närmaste dygnen. Fotograferingen kunde slutat riktigt illa. Robban och Vincent kastades ut i havet från en flera meter hög cementbrygga utan att först kontrollera hur djupt det var. Med svåra ryggsmärtor återvände Robban till resorten. Är det det han menar när han säger att han kunde ha sänkt hela produktionen?
Han kunde ha dödat Robinson-Robban.
Måste vi göra liksom en liten skala så här mellan Strix själva, mellan Niklas Svensson, ja, och kokosnötterna? Vad är liksom farligast här?
Vi går in mot slutfasen här. Och då skriver Niklas Svensson: dokusåpa-journalistiken hånas oftast och vi som arbetar med den betraktas av kollegor från seriösa tidningar som något katten släpat in. Men tidningsköparna älskar inte bara programmet, de vill också läsa om det. Därför ser ni Robinson-Robban och Robinson-Emma på löpsedlarna. Och därför älskar jag mitt jobb som nöjesreporter på Expressen. Politiska esset Thomas Ramberg besvarar ju lite det här i din podd så här, Henrik.
Då tycker jag att Niklas Svenssons lite mer underhållande bransch, den är väl kul, den får finnas.
Han älskar sitt jobb som nyhetsreporter på Expressen för att tidningsköparna älskar att läsa om Expedition Robinson. Är det det vi kan konstatera alltså?
Ja, alltså det på något sätt är ju essensen utav kommersiell media, att man ger konsumenterna, lyssnarna, läsarna, köparna vad de vill ha. Och man ger dem mycket. Nu ger vi dem klicken istället för löpsedlarna.
Men vad Svensson emot seriösa inom citattecken tidningar?
De tycker han är tunn. De liksom så här,
det är för lite kuk och fitta i det.
Ja, men det alltså, där står han ju också för, alltså, återigen, det historiska perspektivet, att vi har haft en ganska förlåt, men
ja, nej, låt men, höra farbror.
Men att vi har haft en ganska återhållen medial situation i Sverige, att våra liksom tabloider kallades kvalloider för att liksom, jämfört med hur det var i resten av Europa, så var alla bara fuck vad duktiga ni är på liksom, och så här, inte så här, fotografera nakna prinsessor eller bara påstå att någon är gravid med aliens och sånt där hela tiden. Vi hade en högre nivå på media och vi var liksom inte Storbritannien eller whatever. Och det här liksom bröts ju ner också igen under 90-talet, och kanske var det väldigt mycket Expressen som, när de var lite identitetmässigt freefall och tappade liksom, tappade till Aftonbladet sin stor position, så ja, men då liksom fick alla bara okej, vi får testa vad som helst, vad är det som funkar. Robinson funkade ju också ganska mycket som ett, liksom, ett tillfälligt sätt att liksom, fånga upp publiken, och han är mitt i det. Han måste ju på något sätt ha en jävla känsla för zeitgeisten och för liksom, vad är det folk vill ha. Är han den största uttolkaren av den svenska folksjälen, vad vi egentligen vill ha och vad vi behöver.
Publiken älskar sitt Robinson och journalister tycker inte om att jobba i motvind. Men vad är problemet? Att journalister är kappvändare? Inte alls. Problemet är att succén med Robinson tillsammans med alla sina uppföljare, Farmen, Big Brother, Baren och Fame Factory etc. har gett Sverige en ny typ av journalistik, dokujournalistiken. Ett journalistiskt skådespel som pågår året runt och där journalisterna själva deltar som en andra rangens manusförfattare i ett tredje klassens skådespeleri. Jag tänker, är inte det ganska precis det som har hänt med den politiska journalistiken också?
Det är han. Alla ska vara med på selfien. Åh, Björkis. Han har inte så bra selfie-game.
Glömde titta.
Vi ser på en bild. Det blundar han lika mycket. Men det här ser vi. Niklas Svensson har i alla fall öppna ögon här. Så att han har ögon.
Men du ser, alla ni som återigen, helt olika än förra bilden. Man vet liksom helt omöjligt.
Han är magisk.
Men han behöver inte ens förklä sig. Han behöver bara öppna och stänga ögonen. Så det är helt olika människor.
Men just den här omdaningen av liksom politisk journalistik, stämmer det att den har kommit? Att den har närmat sig liksom dokujournalistiken på det sättet?
Ja, och vem har vi att tacka det för?
Du underbara hjälte, du inskyndare av nya tider, Niklas Svensson, mitt journalistiska föredöme i allt. Jag tittar.
Men är det
på
inte också att politikerna börjar bete sig mer och mer som dem?
Ja.
Att de blir ihop med Dominika Persinski? Eller?
Vad är hönan, vad är ägget här?
Ingen vet, nej, exakt.
Nej, du har faktiskt helt rätt.
Ja.
Det är klart du har.
Tack.
Boken avslutas med en annons för en resebyrå. Dags för en längre paus i vardagen. Då är det hög tid att börja planera. Vi har ett brett utbud av resmål i Malaysia. Allt från vita stränder, läckra hotell, annorlunda natur och klimat, spännande djurliv. Vi tror att du vill ha lite av varje och kanske lite bekvämare än Robinson-deltagarna. Smiley. Kontakta oss så hjälper vi dig att skapa ditt eget Robinson-äventyr.
Hej då vardagen är payoffen.
Det var det här Jan Emanuel försökte. Kanske var det man var ute efter egentligen. Då åker det ta fel.
Men blev ni så här lite resesugna av att läsa boken?
Nej, verkligen inte. Tvärtom mer sugen av att aldrig mer typ sätta min fot bland mediamänniskor. Det var väldigt osugen på dem.
För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Judith?
Ja, någon som vill kunna iscensätta sin egen Robinson sexspritfest. För här finns ju allt man behöver. Det finns information om hur man ska ha sex, med vem, gärna någon som använder uttryck som rycker i baguetten. Vilken mat man ska äta och vilken sprit man ska inta och hur mycket.
Jag tycker att de som ska läsa den är alla de som såg en kvart av Robinson. Så det, mer behöver man inte, för det blir såna minnen, de bara sköljer över. Man har sett mer än man tror när man ser de här resuméerna. Han går igenom alla säsonger, avsnitt för avsnitt.
Så jag orkar inte läsa det.
Nej, alltså,
det är första gången som jag inte har läst allt i en bok.
Jag, men jag tänkte det. Så, nej, jag skummar sen bara, nej. Jag ska fan ta mig igenom det. Så då fick man också läsa, ja. Det är verkligen pytteliten text.
Ja.
Många upprepningar. Mirre hit, mirre dit.
Ja, det var
sen många. Sen förlorade kärna. Nordarna. Men syd tog kom igen året efter. Ja. Ja,
det är spännande beskrivningar. Jag skulle säga alla som, ja, men faktiskt alla som är intresserade av vad Sverige var för sorts land mellan 1997 och 2002. Nej, men så här liksom att det är någonting spännande som händer här och det fångas upp saker på något sätt. Det var en brytningstid. Alla seriösa historiker bör ta denna källa, denna urkund, och förstå vad var det som gick snett i Sverige. Var det här på Robinson? Vad var Niklas roll i det hela? Låt oss undersöka och gå till
botten. Jag älskar de här inskannade dagboksbilderna som att det är Anne Franks dagbok. Ja. Så han bara, det här är lika viktigt.
Allting. Men återigen, folk ville ha allting. Allt som man kunde få. Varje litet riskorn utav Robinson var man redo att suga i sig.
Vad har ni lärt er av att läsa den här boken då? Henrik?
Att Sverige var en brytningstid och att det var någon som har fångat den. Nej, men jag mycket utav kvällstidningsjournalistik för att allting är skrivet i den här formen utav liksom så här, och den gjorde och det blev fel och den här jättearg konflikten och den borde faktiskt ha fått den här, alltså det är något väldigt så här liksom lite skvallrigt insinuant och liksom bråksökande som jag tänker nu när jag jobbar på Aftonbladet, jag får ju lära mig det här. Jag måste ju, ja. En förebild helt enkelt.
Jag har lärt mig att alla alltid är klantar. Speciellt de som hävdar att de inte är. Det är verkligen en enda lång dokumentation av folk som har klantat sig.
Judith.
Jag har lärt mig tre saker. Det första är att varje gång som deltagarna vill att man ska klippa bort någonting så vrålade de balle eller kuk. Och det tänker jag använda i mitt day-to-day life.
Fungerar det så att om du säger ballekuk, ja, nu får du får inte använda det här längre.
Tyvärr.
Det existerar inte längre. Sen så lärde jag mig, kan jag säga tre saker, jag menade två. Sen lärde jag mig att man fortsätt ge Niklas Svensson helikoptrar. Bara fortsätt, jag vill verkligen se vad som händer.
Det är så billigt.
Ja, men han ska få alla helikoptrar.
Vi har fyra stycken kvar i Sverige. Så.
Jag har i alla fall lärt mig att konceptet hugga palmhjärta eventuellt är den bästa meditationen. Att Strix har haft ett klassmedvetande någonstans. Samt att vem fan behöver Robinson när vi får exakt samma upplevelse på Gotland en gång om året. Med de orden vill jag tacka Henrik Thorhammar, Judith Kiros och Josefin Johansson. Woho! Nästa gång vi ses så ska Flumskolan tackla Lars Adaktussons självbiografi Världens bästa story.
Wow.
Ge panelen en varm applåd. Flumskolan är slut för idag.
Tack, tack, tack.
Tack, tack.